Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Och idag ska vi göra ett kärt återbesök till Stigas mycket eleganta åkgräsklippare Park. Specifikt Park 500. Det är klipparen med äkta midjestyrning som på ett följsamt sätt ser till att trädgårdens rätta elegans upprätthålls hela säsongen.
Och Park är ju som vi brukar säga rhododendrons bästa vän. Alltså den snobbigaste gräsklippan. Tack vare just midjestyrningen. Där alltså bakhjulen hela tiden följer framhjulen. Som gör att klippningen runt både buskar och träd blir en lätt match. Ja, den är fantastiskt vacker den här gräsklippan. Det enda som saknas på den är en godsägare.
Ja, helt enig. Så gå nu in på stiga.com för att inspireras, se mer av den här klipparen Park. Som även den här sommaren kan bli din gode vän i trädgården. Så vi säger återigen ett stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här väldigt snart med min mycket gode vän
Filip Charles Strömbäck, ja, nästa vecka.
Det är så fint att du, jag tycker varje gång du så här spontant säger Charles så här, med lite snärt, så ja, märker man att du är på bra humör.
Är det så? Är det en signal?
Det är en indikator, ibland blir det så här. Jag sitter här med mycket gode vän Filip Strömbäck. Sen ibland blir det Filip Charles Strömbäck. Då bara, nu är det energi.
Då är det bra energi. Ja. Ja, men jag kanske, jag vet inte, jag först så brukade mina kompisar skämta med mig om att de ville gömma knivar och sånt ibland. Att jag hade en lite så depressiv...
Vad betyder gömma knivar?
Framtoning. Nej, men på skoj liksom. Gömma knivar för att jag skulle vara rädd.
Ska skada dig själv.
Ja, precis. Att jag hade lite så depressiv framtoning ibland. Att jag kan vara supermörk och dyster och arg och sådär. Kan du känna det?
Ja, absolut.
Kan du?
Ja, fast alltså inte så här...
Det är så svårt att se det hos mig själv.
Ja, men jag tror att du kan bli dyster i dina egna tankar.
Ja.
Och så märks det på omgivningen, fast du delar inte med dig av din dysterhet.
Nej, men, ja, men själva stämningen smittar av sig på min omgivning.
Mm, exakt.
Det blir liksom tryckt och mörkt och så.
Nej, alltså, nu låter det som att vi... Så mörkt blir det ju inte.
Men... Nej, men inte så trevligt.
Nej, men lite PMS-stämning liksom.
Ja, exakt, ja.
Ja.
Ja, den måste man ju komma undan. Det är ju ett oerhört barnsligt beteende.
Ja, men den har väl 100% av jordens befolkning.
Ja, kanske. Men på olika, jag tycker att...
på olika nivåer, olika hanteringssätt.
Ja, och det är en form av mognad att kunna hantera den. Så att man vet, så att man liksom är medveten om att nu skickar jag de här signalerna till folk runt omkring mig. Så nu får jag faktiskt ta och skärpa ihop mig. Ja, och det känner inte jag.
Nej, men det är ju då det är som absolut svårast att skärpa sig.
Ja, precis.
Alltså när du har dem, för då måste du jobba två gånger så hårt. Alltså för att det enda du vill är att vara irriterad på folk.
Ja.
Och så ska du vara glad mot dem istället. Det är ju
det är verkligen raka motsatsen. Det är inte alls lika enkelt.
Men ingen har väl anklagat vare sig dig eller mig för att vara speciellt mogna?
Nej. Det är väldigt sant. Ja. Det är sällan som jag får den rollen i ett sammanhang. Kan inte du ta den här mogna rollen?
Ja, kan inte du? Jag har aldrig fått den, så jag kan inte ens. Men
du är i alla fall gudfar, det är inte jag.
Nej, men det har inte jag har så mycket med saken att göra.
Nej, det har med fint efternamn att göra.
Ja, men man är väldigt trevlig, tror jag. Men i ditt och mitt förhållande,
ja,
så får ju du dem, så här, får ju du ta hand om flygbiljetterna.
Ja, ja, men det precis. Jo, men allting i världen är ju relativt.
Exakt.
Och i ditt och mitt förhållande så är jag ju en revisor i förhållande till dig.
Ja.
Förlåt.
Det är ju väldigt få andra i världen som jag är en revisor i förhållande till.
Exakt. Jag undrar, jag har ju faktiskt två personer som jag är revisor i förhållande till.
Det är fantastiskt.
Ja, jag kan inte namnge eller ens försöka avslöja vilka det är, för de kommer bli så knäckta då. Men det, du vet vilka jag menar. Men,
ja, jag vet exakt. Ja. Jag vet exakt, men får jag fråga, är inte det lite skönt?
Jo, det är ju skönt. Man känner sig, och grejen är att om du har någon, om du och jag är ute och reser, och så är jag, för man kan ju också ha olika nivåer av den här slarvigheten, så att säga, eller den här, så är jag på mitt värsta slarvighetshumör, eller vad man nu, upp i det blå dal, liksom. Så att du verkligen får ta kommandot. Då känner man sig ju som en, alltså, fyrstjärnig general plötsligt.
Ja, precis. Alltså, fast du, just det är du ganska bra på ju. Allt det här med, om man tar en produktion till exempel. Om vi ska göra en produktion, en plåtning eller någonting en hel dag. Så det händer saker i liksom en studio och det ska kanske stylas någonting och man ska komma på hur man ska stå och vad det ska vara, i vilken ordning man ska göra det, när man ska äta, hur man ska stryka kläderna i förhållande till vilken som ska fotas när och så. Det tycker jag du är mästerlig på.
Det var väldigt gulligt.
Det är någon form av så här taktik, praktisk taktik och pang, 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 ta kommando i den här situationen.
Ja, men det jag vill komma till, det var jättesnällt av dig, men jag tycker du har det också, därför det jag vill komma till är när man gör en sån grej. När du tar, därför i vilken given situation som helst, så blir det någon som ibland tar täten liksom och kör. Och det är jättekul att ta täten och köra ibland, men det är precis lika skönt att åka med. Men det är häftigt när man får den där känslan, alltså att du kan ha i dig så två olika känslor, att du ibland känner dig som bara totalt pissförvirrad och kan inte ta kommando över någonting.
Nej, exakt.
Och sen andra dagen så bara tjoff.
Det, men exakt. Jag springer ju med en löparklubb som heter Your Running Club. Och där finns en tysk som heter Marcus. Och vi var ute förra lördagen, tror jag det var. Förra lördagen var vi ute på ett långpass. Och tyskar som bekant är ju inte riktigt som vi svenskar. De har ju lite mer...
De är lite mer preussiska, så kan vi
säga. Ja, de pekar ut en riktning och sådär. Och då hade vi sprungit ungefär halvvägs och så stannade vi för ett bad och sen skulle vi fortsätta springa. Och då är vi en grupp om kanske 6-8 pers, någonting. Och alla har säkert en åsikt om var vi ska. Och hur vi ska ta oss dit och så. Men ingen riktigt säger det, utan bara, ja, vad ska vi springa nu? Ja, vi får se. Jag vet inte, jag kan tänka mig att springa över den där bron eller sådär. Och Marcus då, tysken, han bara, okej, okay, fuck it. Let's do it the Swedish way. We just run and we see what happens. han har bott så länge, i Sverige, så han fattar ändå att dynamiken är att men de kommer inte komma fram till någonting här nu. De bara står och ska försöka komma överens. Vi springer nu bara, så till slut så hamnar vi ändå någonstans. Liksom.
Ja, alltså vi kommer inte tilla igenom marken.
Nej, vi kommer inte till.
Men svenskar, det är otroligt roligt. Svenskar har en grej där vi är fullkomligt preussiska, alltså 10 gånger mer än preussarna själva. Och det är överklassbröllop.
Berätta, det är ju superspännande.
Jo, men det jag har alltid varit fascinerad, för nu har vi ju varit runt i världen på bröllop lite grann.
Ja.
Men det svenska frackbröllopet på en herrgård i en landsortskyrka.
Ja.
Det går liksom till så här.
Punkt. Den är orörd. Det är så man gör.
Det är så man gör, det är så här borden ser ut, det är så här honnörsbordet ser ut, det här är klädseln, det här är det. Alltså det är verkligen så här ser det ut. Sen kan du ju piffa lite med lite roliga extra lullgrejer runt omkring.
Men, ja, och jag tänker att festen, alltså själva dans
nu menar jag från vigsel fram till middagen
är
slut.
Efter middag kan det variera väldigt.
Exakt, men alltså, oavsett budget, så från vigsel fram till middagen är slut, så är ju schemat identiskt.
Och det är i princip identiskt innehåll i alla tal också. Det är bara byta ut lite namn.
Och det går till, och alltså det är egentligen om du har en tysk, till och med en tysk, eller fransman eller någonting på de här bröllopen, eller engelsman, de tycker att det är så oavslappnat så att det går inte att förklara, för att det finns ingen rörelsefrihet att göra någonting. Och så kommer någon så här så står någon ute och röker eller bara är på toaletten och så kom och så är de på väg, det här tycker jag är det roligaste.
Så står man och trycker i dörren.
Ja, men så är de på väg, alltså utlänningen kommer, han går in och sätter sig under ett tal, så kommer någon sån här snobbig svensk i frack. Stopp! Vad är det? Hjälp! Stanna! Vad menar ni? Nej, du kan absolut inte sätta dig under ett tal. Bara, varför då?
Varför inte?
Det är så här, så jävla så fullt PA-system. De liksom, ingen av de här 200 gästerna som märker att någon rör sig i lokalen.
Nej,
jag tycker
exakt.
Det är så roligt.
Det är ju verkligen sant.
Ja, det är i alla fall vår det vi tog med oss.
Ja, men det är spännande.
Ordning och reda här i världen.
Ja. Du skulle ju på ett bröllop, kan vi inte bara glida in på det? Du skulle ju på ett bröllop som du hade planerat.
Jag
att du skulle...
på ett bröllop.
Ja, du ska på ett bröllop. Men planen var att du skulle införa det dig. Det är väl ändå ett överklassbröllop, får man väl ändå säga.
Ja, det tycker jag absolut.
Ja, och du skulle fixa en full blown GKSS-uniform.
Exakt. Och vi var typ fem stycken till och med. Jag hade dragit med mig människor in i träsket här. Mm. Som skulle fixa full GKS-uniform. Men då flyttades bröllopet från västkusten till djupaste Smålandsskogarna.
Och det då, var tudelad känsla, tänker jag. Plånboken är glad. Men,
plånboken är inte glad, den är superglad.
Den är lättad.
Den är lättad. Lättad i den positiva bemärkelsen. Inte
ja.
I,
nej.
Och, men självklart, så, vet du vad jag har för känsla?
Nej.
Det är det här... du träffar en du ser en jättekänd Hollywoodskådis.
Mm.
Och som sitter på ett bord på en restaurang tre bord bort som ja. Du verkligen tycker om också. Och så tvekar du i två timmars fönster och så tvekar du i två timmar på att ta den här personens autograf. Och så ja. Gör du inte det. Och så nej. Går personen därifrån ja. Och sen så när du går därifrån, vad fan, gick jag inte fram och frågade om autograf, för jag älskar den här människan.
Det är så märkligt.
Och du vet precis vilken känsla, eller hur?
Den här, jag vet känns... precis.
Nej, men jag ska fortfarande bröllop och då är det min första frack för det här halvåret då.
Ja.
Som jag ska ha på mig på lördag. Det vill säga imorgon när det här sen spelas upp, lyssnas på.
Är du ordning på schabraket?
Jag ska inventera ikväll. Jag ska faktiskt införskaffa köpa en väst idag. Som är alltså inte ny, men den blir ny för mig. Ohyggligt elegant. Och så är jag tacksam för att jag börjat använda min linne smokingskjort eller frackskjorta igen. Som jag kände var lite för hippie för mig ett tag, men nu kommer jag ha långt hår, så då känner jag så här att nej, men det här blir bra.
Ja, just det.
Men framförallt ska jag raka mig på lördag. Det ska bli väldigt skönt.
Men inte klippa dig.
Nej, det får gå två veckor till.
Ja.
Jag måste säga, alltså, jag kollade på en kille, jag gjorde lite research på vår podd, så kollade jag på en kille som heter Prins Pedro, hertig av Kalabrien.
Ja.
Mycket elegant herre som är 50 jämt. Ser rätt ung ut. Eller han ser ut som en välvårdad, bra 50-åring. Liksom. Och så har han kort hår som är välkammat och perfekt sittande kostymer. Mm. Och det finns, så är det bara. Alltså, har du sjukt snygga kostymer, då är det snygga som är kort hår.
Ja, punkt. Det är det kanske.
Alltså, nej, men däremot, om du kör den här lite avslappnade... uppkallade ärmar så är det skönt med lite ruffs, men kort hår är elegant, alltså, det bara är, så är det bara.
Ja. Du?
Det är inte, ja.
Jag är faktiskt väldigt nyfiken på dagens ämne, tror det eller ej. Men vi ska ju hålla oss kvar lite vid den här tysktalande delen av världen i alla fall.
Och exakt.
Vi stiftar bekantskap med en vad kallar man det? En regent, en regerande familj, en monark och dess familj som regerade ett rike i typ 1000 år, höll jag på att säga, men i alla fall 600-700 eller något.
De regerade från 1438 kan man säga.
Okej, okay. Ja.
Till 1918. Så det, ja, ja. Det är 600 år.
Mm. 600 år, något sånt. Bland annat familjen, eller kallar man dem familjen Habsburg, eller vad säger man?
Ja, vi, familjen, alltså det här ska vi också säga, det här är en lyssnarfråga.
Ja.
Vi har fått flera förfrågningar om att prata lite Habsburg. Mm. Och det är, man säger huset Habsburg.
Hur stavar man Habsburg, får jag bara fråga?
Exakt som det låter. Ett av de få såna här namn som är väldigt tacksam.
H-A-P-S-B-B-B.
Bertil.
Men det låter inte så. Det låter ju Habsburg.
Jo, men det heter ju, ja, men Habsburg.
Habsburg, okej. Okay. H-A-B-S-B-U-R-G.
Mm. Ja, det är en Habsigborg det kommer ifrån.
Vad är en Habsig?
Ja, det hittade jag på nu. Men det, ja. Det kommer från Burg, Habsburg. Alltså, ja, det är mycket burg överallt.
Ja.
Mm. Vet du vad devis, vilken familj som stiftade devisen Noblesse oblige, förresten?
Habsburg.
Nej, familjen devis.
Åh.
Det är lite kul.
Ja, det var trevligt.
Ja, trevligt att höra. Ja, mm. Men vi ska inte bara prata om Habsburg, tänkte jag, utan vi ska prata om Habsburg och lite mer sån här att vara idag, eftersom det är något som du och jag känner till och kan leva oss in i mycket väl, att vara icke-regerande kunglighet.
Som vi.
Som vi. Skillnaden är att ingen i vår släkt någonsin har varit det. Men vi vet ju båda att vi har inom oss en icke-regerande kung.
Vi har det i oss.
Jag tror att Filip, du hade varit magisk som monark. Du hade slitit i stycken mellan den här, ska jag vara, hur, ska jag vara elegant eller ska jag vara en man av folket?
Eller ska jag vara folklig?
Ja, du hade liksom dragits sär, ja. Tror jag.
Det hade inte slutat, det hade slutat i tragedi, vilket också hör till en...
Ja, det hade slutat i, alltså, en roman på 1000 sidor.
Ja.
I dekadent förfall på slutet.
Ja, absolut.
Den strömbäckska eran. Det här var fantastiskt, alltså.
Ja.
Sista kejsaren av heliga romerska riket, Filip Strömbäck. Han drog med sig allting rakt ner. Ja, men varför
lämnar vi det?
Ja, men det är en rolig tanke. Den skulle jag gärna vilja. Jag skulle nu kunna sitta rakt av i 1,5 timme och berätta om sista året i Filips regeringstid. Alltså, bara rakt av, utan avbrott. Det hade varit så roligt.
Gammal är jag när jag väljer att ta mitt liv.
Du är, jag skulle säga Hemingway, alltså du är precis innan 60.
Mm.
Tror jag.
Mm. Ja, men det är nog rimligt.
Och du sitter på tronen helt naken med alla 150 ordnar som du har samlat ihop på dig. Samtidigt.
Mm. Mm,
mycket intressant bild.
Mm.
Jo, men varför familjen Habsburg fascinerar så mycket för dem som... För er som inte kan, som aldrig har hört ordet Habsburg förut, så är det då en familj som regerade större delen av Europa kontinuerligt i 600 år på olika sätt. De har varit kungar och kejsare av egentligen varenda land i Central- och Sydeuropa.
Men kan man säga att det är någon Österrike som någon form av bas, eller?
Nej, det är ju det vi tror.
Ja.
För att vi, det sista de var kejsare av Österrike.
Aha, men det stämmer, men det var alltså
de,
inte.
Det var de i 100 år av de här 600 åren.
Men de har alltså kontrollerat mycket, mycket mer än så?
Ja, först hade de ju hela det tysk-romerska riket från 1438. Och tysk-romerska riket inkorporerade ju hela Tyskland, mm. Österrike, Italien, Benelux, fram och tillbaka i olika omgångar. Mm. Och framförallt, de hade sitt säte länge i Prag.
Mm.
Och sen flyttades till Wien då.
Ja.
Nu ska vi se här. Och det är just den här att de har varit, ingen annan släkt har regerat så länge och så mycket.
Nej.
Som gör dem så spännande. Och sen också att de hade ju ett gloriöst fall, att man över en natt går från att sitta i den här fantastiska palatset i Wien till att vara utsparkad på gatan.
Hur gick det till? Vad hände där?
Ja, de startade ett litet krig, första världskriget.
Men vem var det som, var det någon i familjen som var som...
Nej, men
var...
Så, de hade ju, alltså det man känner till, de hade ju väldigt otur på slutet där med ett gäng självmord och dödsolyckor.
Mm.
Så vad heter det, deras linje raderades ju egentligen ut mer eller mindre. Och då sitter
innan
här,
första världskriget.
Innan första världskriget, och ja. Sen skottet i Sarajevo var ju kronprinsen som blev skjuten.
Som blev skjuten.
Som utlöste egentligen första världskriget.
Just det.
Och
vem blev han skjuten av?
Gavrio Princip, som var en, jag tror, Svarta Handen.
Just det. Nu som, kommer det tillbaka.
Ja, nu kommer hela
Anders
skolan.
Assagård. Ja, Anders Assagård.
Vad heter det?
Anders Assagård heter min lärare.
Ja, då blir han stolt nu.
Nej, det blir jag inte.
Men då får man tänka att den sista kejsaren den sista österrikiska kejsaren, tack.
Ja.
Han, det var Franz Josef. Det är inte riktigt sant. Det var, alltså, Franz Josef var den sista, sen hans efterträdare blev ju aldrig riktigt, jo, han blev kejsare av Österrike, men han satt, det var Charles, eller Karl den fjärde, eller Karl den första, och han satt bara i 3 år, men då egentligen som kung, alltså, ja, det gick åt helvete rätt snabbt där, men ja. Skit till det som är intressant är att den här gubben Franz Josef då, han är född 1830. Mm. Och var alltså, blev kejsare när han var 18 år. Så han blev kejsare 1848,
ja,
fram till 1916. Kan du tänka dig vilket liksom förändring?
Ja, verkligen. Under,
det är helt otroligt. Kejsare i 70 år.
Under de 70 åren, industrialisering och bilar och,
ja, och liksom, allt. Och monarkens självklara roll till att den till, börjar...
Just det, demokrati och själv, vad heter det, rösträtt och hit och dit.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, varför, men för jag måste fråga, varför är folk intresserade? Varför är våra följare, våra stilfulla följare, intresserade av Habsburg? Vad är det som är så stiligt med Habsburg, förutom att de regerade i 600-någonting år?
Jo, jag tror det som är extremt trevlig fråga, som ju, jag tror att det som är så stiligt är att, eftersom de flesta moderna människor associerar Habsburg med Österrike-Ungern, som det här riket heter. Och de två länderna rent sartoriellt under den här tidsperioden är det vackraste som någonsin har producerats i mansklädesväg.
Ja.
Och så alltid när du ser de här Habsburgarna, och om du ser dem på film eller om du ser dem på porträtt eller fotografier, så är det ju så uppklätt och vackert så att det inte är sant.
Ja.
Det tror jag skapar också ett intresse för dem, våra lyssnare.
Ja.
Och de här, om du förstår vad jag menar. Och det är som vi pratar om, ungerska revär. Du vet, det kommer ju från deras tid i som kungar av Ungern. De var ju kejsare av Österrike och kungar. Jag kan aldrig säga ordet. Vad heter det? Apostlar. Kan
du säga?
Nej, en apostel, du vet, i religion.
En apostel, apostlar.
Ja, kan du säga det i, alltså, bestämd form? Att du är
en apostel.
Nej, okej, men apostolistisk kung.
Ja, oj, det visste jag inte ens att det fanns ett sånt.
Nej, det finns bara, jag kan inte uttala ordet riktigt, men han var i alla fall det av.
Ja.
Och hans förkortning, den sista kejsaren på tyska innan hans namn. Han är ju då Franz Josef den första av Österrike. Då, på tyska står det KUK framför. Tycker jag är roligt.
Det tycker vi alla är roligt. Ja, men du sa tidigare att det här, de blev utraderade innan första världskriget. Finns det ingen levande mäktig person som sprätter i München och säger att den är, kommer från Habsburg?
Nej, utan alltså, det är en klar linje. Du har absolut, därför den sista gubben, Karl den första där, han fick ju en son som hette Otto von Habsburg. Mm. Som var ju kronprins i riket i några få år innan det avsa sig. Ja. För han föddes nämligen 1912. Så att han var ju kronprins då i 10 år.
Ja.
Och han dog så sent som 2011. Då satt jag antagligen ensam i hela Sverige och följde hans begravning ungefär som att jag följer presidentvalet i USA.
Det här känner jag igen. Det här känner jag igen. Det här har du beskrivit.
Ja, det var nog ingen annan i Sverige som satt och tittade lika mycket. Vår kung var på begravning, mycket trevligt. Och han har en dotter som heter Walburga Habsburg som satt med i Sveriges riksdag och bor
ja,
i Sverige.
Ja, det här känner jag igen ju. Just det, ja. Som bor i Sverige, som är, hur gammal är hon? Typ
50-60 och gift med greve Archibald Douglas.
Just det, det här känner jag.
Ja, och men han har också en son som är född 1961 som heter Carl von Habsburg. Mm. Som är idag då överhuvud för familjen Habsburg. Ja. Och har tyvärr det, jag kan inte uttala mig om personen Carl von Habsburg. Han är säkert jättetrevlig på alla sätt och vis. Men han det kan inte finnas någon som någonsin har berättat någonting för honom om kläder.
Nej, vad synd.
Nej, vi snackar på ett sjukt. Han kan inte klä sig på ett mentalt sjukt sätt.
Det är jättesyn ju.
Ja, men det är så weird alltså.
Åh, vad sorgligt. Men tror du att det kan vara i någon form av protest? Eller
är han nej, bara... jag tror att man är så fin så att man skiter i det. Alltså, du vet, det är så. Fast du kan ju skita i det på ett snyggt bohemian chic liksom. Ja. Här är det bara sinnessjukdom.
Nej, men Carl von Habsburg ser ju ut som en LO-pamp.
Ja, han googlade har honom nu.
Ja, han har ett stubb. Och det kan man inte göra så mycket av. Men liksom en riktigt så här oadlig frisyr. Riktig LO-pamps frisyr. Mm. Och sen så har han en klubbkavaj.
Som sitter dåligt.
Ja, och en sån här blockröd Göran Persson slips och en blåvit randig skjorta typ. Mm. Eller blåvit rutig skjorta som sitter dåligt alltihopa. Han ser ut som en direktör. Men det är kanske det han ville bli. Han ville bli direktör.
Ja, men sen så lever han också därför pappan, Otto von Habsburg. Mm. Han var med och såg till att muren föll. Väldigt aktiv.
Ja.
Och han var satt med i Europeiska parlamentet 79-99 i 20 år.
Ja.
Och det var en mycket begåvad person och respekterad över hela världen liksom.
Ja.
Och då tror jag han på något konstigt sätt försöker följa det här. Nu kan inte jag uttala mig för mycket. Men
nej.
Det är i alla fall överhuvudet av, och han är även överhuvud av den österrikiska gyllene skinnets orden, vilket är ju väldigt trevligt.
Det finns bilder på när han är lite yngre, när han är väldigt så här, österrikiskt klädd med en sån miljardärskavaj och en väst och lite sånt. Det är ju trevligt.
Det är trevligt. Men då om vi ska in på lite andra familjer som håller på med så här.
Ja, precis.
Tycker det här var mycket roligt. Då tycker jag, Filip, du ska du nu googla. Eller som pappa säger, googla. Mm. Prins Pedro.
Ja.
Duke of Calabria.
Duke. Ja, och det här var en stilig jävel alltså.
Ja, här har vi någon som är ex-regent på ett riktigt bra sätt.
Berätta om prins Pedro.
Ska jag se, det finns en bild jag tycker väldigt... Det är två bilder. Det finns en bild när han har väldigt mycket ordnar på sig. Men sen finns det en bild när han står och pratar med sin syssling, kung Filipp av Spanien.
Ja, och där, jag ser
där man ser igen...
På en begravning.
Ja, och han har blå kostym på sig.
Ja, yes.
Och den blå kostymen, den är så snygg så jag inte vet hur jag ska hantera den nästan. Det är en helt är vanlig blå kostym. Men den är helt perfekt.
Den är helt perfekt.
Det är inte ett fel någonstans. Kolla längden på byxorna.
Längden på kavajen.
Ja, det är helt fantastiskt.
Och vidden på byxbenet och allt.
Eller hur? Det där är, det är bara Spanien som... Alltså han lyckas se tråkig ut, fast fortfarande kul. Om du förstår
mig.
Alltså,
jag fattar precis.
Det är vansinnigt elegant alltså. Den här killen, han har ju, du vet, alltså jag tror som ex, alltså det finns ju, vi kan ju gå snabbt säga då, Habsburgarna är ju inte ensamma om att vara ex-regerande så att säga.
Nej.
vi behöver inte gå igenom alla, men vi kan säga så här, bara i Tyska riket som försvann 1918.
Ja.
Så hade du inom bara den det landet, så hade du då en tysk kejsare.
Ja.
Så hade du 4 kungadömen. Och så hade du 6 stycken storhertigdömen, 5 stycken hertigdömen och ett gäng prins, alltså furstendömen och så vidare. Så att du hade, så du har ju bara inom ramen av Tyska riket har du kanske 40 ex-kungar.
Mm.
Och sen den här prins Pedro som har sin ursprung i Italien som kung av de, alltså det snyggaste kungadömet. Det är ungefär som heter natt och dag, tycker jag.
Mm.
Att du är king of the two Sicilies. Inte det,
ja, det är väldigt coolt. Men vilka är det, två öar?
Nej, utan det ena är fastlandet och det andra är ön, om jag inte minns fel.
Ja, okej. Okay.
Och det är bara väldigt konstigt. Men och rätt snyggt att bli presenterad för svenska kungen. Bara, hans majestät, kungen av de två Sicilierna.
Av de två Sicilierna. Det är lite som Prince of New York-känsla.
Lite grann. Mm. Men då de flydde till Spanien, hade massa pengar kvar, splittade småningom med 2 grenar. Så där har vi också veckans badpojke sen, kan vi återkomma till sen. Så då har du prins Carlo, hertig av Castro, och prins Pedro, hertig av Kalabrien. Och prins Pedro är erkänd av spanska monarkin.
Ja.
Och han bor på ett stort gods i Spanien. Är rätt tät och liksom, du vet, bara tycker att livet är, antar jag, rätt underbart liksom.
Ja.
Han har ju alla fördelar från att vara kunglig utan något ansvar.
Ja.
Sen säger jag inte att det... drömmen är att vara helt ansvarsfri, men du förstår vad jag menar.
Ja, men nästan.
Ja, kanske.
Framtida, om du får spåna lite om demokratier och monarkier hand i hand framåt, ja, men, i tiden.
Man kan inte, ja, hand i hand, ja. Mm. Därför, demokrati och monarki går ju väldigt bra hand i hand, som vi märker.
Ja.
Vi har 3 stycken lysande exempel i Skandinavien.
Ja.
Jag tror Balkan kommer och Östeuropa kommer vimla av demokratiska monarkier här inom 10-15 år.
Hur löser man att bli en monarki? Alltså, hur ser man till så att den första drottningen eller första kungen blir på plats?
Nej, men ta Rumänien, Bulgarien har ju nästan redan gjort det här.
Framför hur gör man då?
Rumänien, de har skakat fram sin gamla kungafamilj.
Ja.
De har gett tillbaka dem alla slotten i Rumänien. Och de har installerat dem i Sofia, heter huvudstaden, i slottet i Sofia. Och de sitter där och delar ut ordnar och har statsmiddagar. Så de är egentligen, har blivit det igen, förutom på pappret.
Så och nu är det bara, på pappret?
Ja, men att de avskaffar presidenten och inför drottningen i det här fallet.
Ja, för det finns både en premiärminister och en president i Bulgarien. Så ja, då måste man avskaffa presidentämbetet, eller i Rumänien, då måste man avskaffa presidentämbetet och införa kung.
Ja, så det krävs ju att en president kommer dit. Den presidenten sitter troligtvis ut sin mandatperiod. Utlyser under sin mandatperiod val, ska vi ha president.
Val av kung eller något sånt där.
Ja, eller om vi ska ha monarki eller inte. Blir monarki, sitter ut, lämnar över ämbetet till då den drottningen.
Just det. Och det är rätt intressant.
Ja, jag tror Serbien kommer det ske också. Där är jag helt övertygad. Där, är det liksom, där ligger de och naggar på det. I, inte Albanien, där kommer det nog ske också. Men i Montenegro så får ju den nuvarande prinsen, han får ju faktiskt lön från staten dessutom.
Jaha. Men det är inte så, det är en ganska smart idé, kan jag tänka mig, rent PR-mässigt, utan att veta vad en president håller på med i de här länderna, så kan jag tänka mig att ha en kungafamilj genererar någonting mer till landet.
Ja, och jag tror att i de här länderna, alltså nu ska jag inte anklaga hela öst att ha problem med demokrati, men i vissa länder som har sådana problem så tror jag att det kan bli bättre. För att du kan inte få all makt liksom.
Nej, just det.
Utan den representativa makten finns ändå där ovanför dig.
Ja, exakt.
Och det är ju bara att kolla på Thailand där kungen har gått in flera gånger och nu får ni skärpa er liksom.
Nu räcker det.
Ja. Så det tror jag väldigt mycket på. Egypten, kung Fuad den andre, tror jag kommer ha väldigt svårt att bli kung igen.
Vad gjorde han som var...
Nej, det var hans pappa bara. De gillar inte dem alls. Vet ni var egyptiska kungafamiljen kommer ifrån? Det är faktiskt väldigt intressant. Nu blev det lite för mycket historia på där kanske, men jag tycker det är så jävla häftigt. De var kungar av Egypten från 1805 till 1952.
Mm.
Och den första hette Muhammad Ali, eller Pasha, Muhammad Ali Pasha. Och han tog makten där då. Han kom från Albanien, tycker jag är lite mäktigt.
Jaha, det känns inte så tippat.
Nej, det känns extremt otippat. Det var bara för att han allting tillhörde då det ottomanska riket.
Mm.
Och då var
du pratar alltid om Europa som den världsdelen som är liksom världens museum.
Exakt.
På det sättet.
Jag älskar den titeln. Ja.
Ja, men det är fint ju. Och det lirar ju ganska väl det här med att då ska byggas tillbaka monarkier och så.
Ja, jag tror för Europas ekonomiska överlevnad är det ju framför... Jag är ju för ett starkare EU, till exempel.
Ja. Mm.
Säg att du skulle ha ett starkare EU, du vet, där vi så här, kanske inte fullt ut United States of Europe, men... Och då, om varje land inom EU är en monarki... Då skapar du ju väldigt mycket dina egna kulturella identiteter. Mycket mer än en president kan åstadkomma, hävdar jag. Så det tror jag verkligen, och som du säger. Tänk dig för alla kineser och ryssar och alla som vill komma från resten av världen och göra av med pengar i Europa. Så det är mycket roligare att åka till kungadömen än till republiker.
Ja, verkligen. Och alla europeiska länder har ju det gratis att de har funnits så länge. Det är ju inga nya länder. De flesta länderna är ju väldigt gamla.
Exakt.
Så att de finns ju alltid någon familj att skaka fram.
Så, och då tycker jag de ska anlita dig och mig som konsulter.
Japp.
För när de ska införa de här monarkierna.
Så att det inte blir som han, den här stackars Karl från Habsburg.
Exakt, utan först så stylar vi upp dem ordentligt.
Ja.
Och sen så...
Så att det blir smakfullt och inte vräkigt, men snobbigt och inte för folkligt.
Nej, men ändå folkligt på ett snyggt sätt.
Mm, mm.
Det tycker jag, det tycker jag är en briljant idé. De länder i Europa som jag tror har minst chans att bli monarki är Tyskland, Italien och Frankrike.
Ja, jag tänkte säga det. Men det är ju inte så konstigt, det är de här stora... Liksom jo, stora nationer.
Ja, men det är också för att alltså, allt handlar ju om i Serbien till exempel, den nuvarande regentfamiljen där. De har ju skött allting sjukt snyggt. De har alltid varit värdiga genom hela tiden när de inte har varit kungar och så vidare. Och då på ett respektfullt sätt får komma tillbaka och få sina slott tillbaka och så vidare.
Mm.
Den italienska kungafamiljen, den nuvarande tronpretendenten där, Victor Emanuel, han har ju bara gjort så konstiga grejer och sen så skickar de in en stämning för att de ska stämma italienska staten för att de har beslagtagit allting från dem.
Mm.
Och då hotar Italien med att motstämma dem för andra världskriget och då drog de tillbaka sin stämning. Så att det, men där blev han Emanuel Filberto, som är sonen, är mycket populärare. Ja. Han vann ju Let's Dance i Italien.
Nej, vad spännande. Sånt där skulle kunna vara lite trevligt, fast också supersvennigt.
Ja, men det gör att han har blivit nästan folkkär.
Ja, ja, men det är klart. Det blir väl definitionen av folkkär att vara med i Let's Dance.
Ja, faktiskt. Men,
du, har vi varit inne på vem som skulle vara den här badpojken som vi skulle bada med?
Nej, men jag tyckte det var lite kul för att jag såg en bild på prins Carlo, hertig av Castro. Men jag har ångrat mig nu. Utan veckans badpojke blir Carl von Habsburg. För att, ja. Med dig och mig. Och det är inte så mycket för att vi vill ha ett utbyte av honom. Utan det är ju för att vi vill lära honom att klä sig.
Vi får ta med ett par badbyxor och en badrock till honom.
Exakt, och en snygg jackett och snygg kostym och en snygg frack.
Ja.
Så jag tycker veckans badpojke ska vara Carl von Habsburg.
Bra, bra. Också lite knut.
Ja, och det kanske slutar med att du och jag får någon order när han blir så glad då för att vi har styrt upp hans klädsel.
Tänk första damen får en order.
Ja, vad tror du? När blir det din?
Ja, men jag tror jag är inte under 60 i alla fall.
Nej, men det ska man ju knappt vara heller.
Nej, det ska man nog inte.
Alltså,
hur gammal är du?
Alltså, riktig orden för förtjänst är det vi pratar om. Det är långt, fan, frågan om vi ens får det. Först måste de ju återinföra ordnarna i Sverige. Mm. Det får vi verkligen ha. Men det ska de ju, ja, men 65. Vad får du det för? Jag lyssnar.
Jag kommer inte få det.
Jo, det kommer du, Filip. Det lovar jag.
Vet du vad ska jag nu?
Nej.
Nu ska jag gå och tömma min pappas förråd som han har våndats och fortfarande våndar för. Han är en hamster, min pappa. Så han har ett kontor som får vara ett kontor. Och som sedermera, han har varit tvungen att flytta ut sitt kontor från kontoret hem för att det blev en lagerlokal istället, så han fick inte plats med sitt kontor. Och nu är det fullt med prylar. Och det här är en bearbetningsprocess som handlar om att vi ska kasta saker, vi ska ge bort saker, vi ska behålla saker och sånt där. Och idag har vi hyrt ett släp, så nu har vi kommit ganska långt på vägen och ska då...
Det är ju fruktansvärt roligt sånt där. Men visst är det roligt att hitta gamla grejer?
Det är roligt med gamla grejer, men det är också roligt med beteenden. När han till exempel, så kommer man in i det här förrådet, då står det en hel trave med såna här blåa postbackar.
Vanliga plastpostbackar.
Postens plastbackar. Ja. Vad ska de med dem här till? Nej, men de är rena och fina. Jaha, okej. De kan man ha grejer i. Jaha, ja.
Ja, eller ska man slänga dem och grejerna som ligger i dem.
Ja, exakt. Så det måste jag börja förbereda mig för, både mentalt och kroppsligt.
Det är underbart. Jag vill avsluta med en liten klädgrej.
Ja.
Jag ska ju på det här bröllopet i helgen.
Ja.
Och på fredag så är det casual.
Oj, bara casual?
Ja.
Och jag, det ser man ju nästan aldrig nu för tiden, det är elegant.
Ja, jag gillar den, casual.
Det är alltid en twist.
Jag tänkte gå all in 80-tals casual.
Ja.
Jag vill bara få din blessing på detta.
Ja.
Jag tänkte köra skor.
Mm.
Ja, det har man ju alltid nästan. Men...
Penny loafers.
Ja, typ. Alltså svarta loafers.
Ja.
Strumpor.
Mm.
Ljusa linnebyxor med pressveckoslag.
Mm.
Och klubbkavaj.
Ja. Och skjorta.
Självklart skjorta.
Mm.
Vad tror du om det?
Jättebra plan.
Eller hur? Bara så här, leva ut den där. Och också lite värdig. Så här, lite var i sin ålder klädd, så att säga.
Ja. Men vad är det för byxor förresten?
Såna här Blue Giallo-byxor, du vet. Med
alltså
högvidiga...
Typ benvit eller beige eller någonting.
Exakt. Mm. Vad tror du om det? Är det för...
Det blir jättefint.
Jag skulle vilja ha knallgula byxor, men jag har blivit för tjock för alla mina knallgula byxor.
Ja, men det är nog bra. Låt dem vara.
Ja.
Det var trevligt, och jag måste ju be att få önska dig en underbar bröllopshelg. Det var länge sedan jag var på ett frackbröllop, det är ju jättekul.
Ja, och så blir det full dissekering på bröllopet nästa podd.
Ja.
Underbart, ha en magisk städdag nu, jag är avundsjuk, det där är faktiskt väldigt... det är befriande att rensa förråd, ja, det är så jävla skönt alltså.
Det tycker jag också.
Och krama pappa och håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.